Ordet byråkrat används ofta pejorativt i betydelsen rigid paragrafryttare som konsekvent följer lagar och regler utan hänsyn till absurda konsekvenser. Och så kanske det är ibland, men byråkrati och byråkrater är också basen i en fungerande demokrati. Så här skriver sociologen Max Weber i en text från början av förra seklet. Precision, snabbhet, entydighet, diskretion, konsekvens, strikt subordination, minskade friktioner och minskade materiella och personella kostnader. Det är fördelar som stegras optimalt vid en strikt byråkratisk förvaltning genom skolade ämbetsmän. Så, vad är då en byråkrat och vilken roll spelar byråkratin? Det är ämnet i Filosofiska rummet där vi idag möter två byråkrater och en filosof. Jonathan Metzger, som arbetar med urbana och regionala studier vid KTH men också har erfarenhet av stadsplanering. Marie Haldin, planarkitekt vid Upplands Väsbys kommun och Jonna Bornmark, filosof vid Södertörns högskola. Välkomna, jag heter Peter Sandberg. Ja, alltså det är lika bra att vi inleder det här med den här laddningen i ordet byråkrat, och det används nedsättande betydelse. Alltså, hur ser ni på det där, Jonathan?
Ja, jag reagerade själv såklart när du kallade mig för byråkrat. Och sen insåg jag, men det är klart jag måste vara byråkrat. Jag är ju faktiskt statlig tjänsteman som lektor. Och då utövar jag ämbetsutövning till exempel när jag sätter betyg, och då måste jag vara byråkrat, absolut. Ja. Kompromisslöst byråkrat i det att jag måste behandla helt efter sak och inte efter person till exempel.
Men om någon suckar byråkrater och skakar på huvudet?
Nej, men det är ju, byråkratbegreppet är ju så laddat med den här tanken om en fullkomlig blindhet inför person till exempel. Och det är ju det som såklart skapar de här absurda situationerna ibland också, som du nämnde. Men om man går till Max Weber, jag menar Max Weber, han är i sig själv en av de mest inflytelserika sociologerna, samhällsfilosoferna också. Och hans bok, den här Ekonomi och samhälle, där han diskuterar byråkrati, det har också valts till förra århundradets mest inflytelserika, viktiga verk inom sociologi av Internationella sociologförbundet. Men det Max Weber säger, det är det paradoxala, det som är, om det ska vara en fungerande byråkrati, då är ju styrkan och basen den här blindheten också. Helt nödvändig.
Ja, Jonna?
Jag tror också att den negativa laddningen i ordet kommer ifrån makten som byråkraten har. Att personifiera överhögheten på staten eller kommunen eller högskolan eller vad det än vara må, så är det liksom den här makten som är fullkomlig på ett sätt. Alltså, det går att överklaga, men det går bara att överklaga till byråkratin själv. Så det är alltid byråkratin som i slutändan avgör om du får utrymme för det du vill eller inte. Och jag tror att mycket av det pejorativa kommer ifrån en känsla av en överväldigande makt som jag står ganska försvarslös inför. Och då vänder man på steken och gör det till något löjligt eller skratt.
Ja, Marie, jag vet att för dig är byråkrat någonting väldigt positivt.
Ja, precis,
men om någon skakar på huvudet och suckar och byråkrat och usch.
Ja, jag vänder direkt till någonting. Men vill inte du bli rättvist behandlad inför lagen? Vill inte du att du, om du är fattig eller en liten människa, får samma möjlighet att uttrycka din syn på saker och ting, ren demokrati alltså, som den som har mera resurser, mycket mark eller väldigt mycket inflytande? Och då tycker jag, beroende på hur man svarar där, så har man ju sagt att ja, då är byråkrati bra. Jag ser mig som den yttersta lilla fibrillen av hela det nätverket som går från en lag, som ändå beslutade av politiker, som sen ska gå via någon sorts myndighetsutövning där man ger enskilda byråkrater makt att faktiskt utöva den här lagen. Och ytterst då om myndighetsutövandet blir ifrågasatt eller struntat i, då har vi en utförarsida som är polisen eller militären, beroende på hur högt upp i nivåerna man går. Och där upplever jag ändå att byråkraten har ju ett uppdrag som den måste göra för folks bästa.
Men kan det inte gå för långt?
Jag menar,
det finns ju det där uttrycket också att någonting är Kafka-aktigt, liksom att byråkratin blir för byråkratisk.
Ja, och det funderar jag jättemycket på efter den här kursen i praktisk filosofi som jag har.
Ja, vi ska prata om den sen.
Ja, okay. Jag funderar väldigt mycket på den, därför att det minsta man vill när man är god och har sitt kall och ska vara god byråkrat, det är ju att det ska bli fel. Jag tror att en byråkrati som inte också kan ifrågasätta sig själv, just på grund av påstötningar utifrån, folk protesterar, folk blir arga, vi har dialoger där folk säger saker som ifrågasätter vår byråkrati, då måste byråkraterna, fast de ändå är blinda, kunna säga att vi arbetar på fel sätt. Vi har fortfarande vårt uppdrag, men vi arbetar på fel sätt. Vi är för pappersstämplar, permar baserade. Och Weber, han levde ju för 100 år sedan. Och då var det permar och stämplar. Ska vi fortsätta med det, då skulle vi bli de här Kafka-personerna. Och istället tänka, men nu har vi databaser, eller vi har ett ny syn på vad demokrati är och hur vi ska utöva den. Annars blir man den gode som är ond.
Ja, Jonathan. Mycket byråkrati.
Ja, men jag tycker det är ju intressant det här att faktiskt Kafka-processen skrevs ungefär nästan samtidigt som Weber skrev sina iakttagelser om byråkrati i början av förra århundradet. Men det som är intressant med den skillnaden är att Webers bild av byråkrati, och det har ju väldigt tydligt med själv, det är en idealtyp. När byråkratin är i sin renaste form, och så säger han väldigt tydligt själv, den kan inte finnas i sin renaste form. Varje verkligt existerande byråkrati kommer vara liksom en röra. Man försöker följa såna här principer, men det kanske inte går. Och där finns det ju sen också lite mer än 50 år av organisationsforskning som visar att liksom, ja, men Kafka är ju realiteten ofta. Men idealet för Weber är ju väldigt lite Kafka. Det ska inte vara rörigt, det ska inte vara liksom godtycke. Och det är ju den här också då motsättningen mellan rationalitet och rationalisering. Alltså allt kan ges en rationell förklaring, men det betyder inte att det har haft en rationell styrning. Så med Weber är det liksom rationalitetens ideal. Det är tanken bakom byråkratin. Men Kafka till exempel, det är ju mer visa på, ja, men ofta handlar det mer om en rationalisering av sånt som kanske inte alls är så rationellt i sig.
Ja, Jonna.
Det finns en jättespännande filosofisk fråga i det här. För byråkratin ska ju vara ganska mekanisk. Samma svar oavsett vem som ställer frågan och så vidare. Det finns något maskinellt över det hela. Och samtidigt så ska den fånga in livet i alla dess liksom komplexa varianter och situationer som aldrig är likadana från ena gången till den andra. Människor som är unika och har sina historier och sitt sätt. Och livet är liksom så komplext och mångfacetterat. Och så ska det, liksom det här myllret inordnas i de här ganska statiska eller i alla fall långsamt föränderliga mekaniska funktionerna och reglerna och ordnarna. Klart att det liksom uppstår problem. Och klart att det kan upplevas som otillräckligt. Och den onda byråkratin är väl den som definierar sig själv som i alla aspekter sann gentemot det myllrande livet. Att det, liksom kartan är rätt och nu måste verkligheten anpassas efter den. Medan den goda byråkratin som du är inne på, Marie, är den som liksom inser att jo, men det här är ett inbyggt problem och det här myllrande livet är trots allt verkligheten och kartan måste hela tiden anpassa sig och jobbas om utifrån den.
Marie?
Ja, här upplever jag en jätteviktig sak som vi inte har pratat om. Direktdemokrati, eller som vi kallar för dialoger, där jag jobbar. Där vi faktiskt upplever att det finns ett problem där medborgaren har ju sina representanter, politikerna. Men den kommunikationen kanske inte alltid funkar idag. Man går inte till möten. Man ställer sig inte klockan 7 en kväll och agiterar, utan hur möter man folk idag? Och där har ju byråkratledet på något sätt tagit över den här rollen, gått ut på dialoger och frågat, hej, vi ska göra någonting, vad vill ni? Och då tar man folk på bargärning, höll jag på att säga. De kanske är på väg till affären eller något barn skriker, så står jag där och frågar, vad vill du i framtiden? Hur lever du? Och då som byråkrat så måste man hela tiden tänka, det här människorna som springer omkring här som jag ska fråga, det är de som ger mig min lön. Jag har min uppgift är att ta reda på vad de vill, på deras villkor. Så man kanske delar ut en hemsida eller ring mig eller någonting, här kan du rösta för att få in det här. Och vi blir som en sorts förlängd arm i demokratin då, för att ta reda på vad är det bästa möjliga i den här situationen som vi kan göra. Och det är så viktigt att man då är lite lyhörd och kan rucka på det här byråkratiska och in i den här gråzonen där det faktiskt handlar om att släppa det här neutrala och vara på den människans våglängd just då. Och sen översätta det tillbaka till det här byråkratiska, in i mallarna, svara 1, X, 2. Så att man hela tiden fiskar in det här. Det är ett ganska knepigt.
Fast jag tänkte bara, nu har vi pratat om det här med objektivitet och neutralitet och den blinde byråkraten och så vidare. Och byråkraten ska ju vara en neutral länk mellan vad som är politiskt fattade beslut då, och medborgaren som påverkas av de besluten. Men det måste ju vara en väldigt knepig sitt. Att objektivt motivera politiskt subjektiva beslut. Och där hamnar man som byråkrat oftast i en dilemmasituation. Ja, Jonathan?
Ja, men det är ju återigen det intressanta med den här idealtypen. Weber drar ju liksom till sin spets. Och återigen är det här med hur ren en byråkrati kan bli. För att för Weber så behöver ju inte byråkraten motivera någonting. Den ska bara effektivt genomföra besluten. Men i sig så behöver ju inte byråkraten i Webers modell motivera någonting nödvändigtvis, om den inte blir tillsagd att det är det som är just uppgiften. Mm. Men något som är intressant också är komplexiteten med det här med den deliberativa demokratin, den här direktdemokratiska idealet som har varit väldigt tydligt i Sverige, till exempel demokratiutredningarna, den pågående och den förra. Det är ju det här med att det som Weber säger en av styrkorna, det är det här med att det byråkratin kan göra är att ge tillräknelighet och möjlighet till ansvarsutkrävande. Men då är det ju väldigt viktigt att målen är tydligt satta och väldigt viktigt att det är väldigt tydligt vem målen kommer ifrån. Mm. Vem som är uppdragsgivaren. För att annars, om det är någon sorts vagt, liksom, jo, men vi känner att folket tycker, då är det ju väldigt svårt ändå att skapa det här ansvarsutkrävandet.
Ja, jag tänker också för att han gör ju ett påpekande att byråkratins neutralitet gör att den också kan verka i destruktiva sammanhang. Alltså den kan ju verka inom nazismen, inom totalitära regimer och så vidare. Och han menar till och med att den är antihumanitär. Mm. Se inte till människan, se till saken, som du sa förut här, Jonathan. Mm. Och det här är ju också intressant.
Jag träffade vid ett tillfälle en rysk filosof, en kvinna som hade varit i Sverige, jag tror som gästlärare eller något sånt. Och det var ganska länge sedan, så jag var ganska ung och blev förbryllad. För hon sa att Sverige var det värsta land hon någonsin hade varit i. Hon tyckte att det var obehagligt, för det fanns inga människor i Sverige. Det fanns bara maskiner och liksom status. Ja, men gud, hur då? Jag förstod ingenting. Och så när hon förklarade lite mer så förstod jag att det var just vårt byråkratiska system. Hon sa att jag skulle in och prata med olika, det kan vara både inom högskolebyråkratin eller inom Försäkringskassan eller vad det nu var någonstans. Och hon beskrev det som att det hjälpte inte vad jag än liksom kom med. Jag kunde komma med en snyft historia. Jag kunde försöka komma med pengar. Jag kunde försöka. Hon beskrev precis korruptionens bas. Och det funkade inte alls. Men inte bara korruptionen, utan också det mänskliga. Det spelade ingen roll vem jag var. Det spelade ingen roll vad jag sa. Hon tyckte att hon möttes av en total maskin. Och när man ser på det hela lite så utifrån, då kan man förstå att jag förstår att det kan uppfattas som ett omänskligt system. Samtidigt som jag ju ser från min svenska horisont. Ja, men det här alternativet av korruption, det var ju knappast något ideal för mig.
För att det är ju intressant, för att Weber menar ju det, att en väl fungerande byråkrati, det är alltså någonting som fyller funktionen att undvika då nepotism och andra såna här avarter. Alltså jag tolkar det som att en byråkrati som fungerar, den stävjar helt enkelt korruption då.
Ja, jag håller verkligen med om det. Ja. Och jag ser det som ett kall faktiskt att vara en god byråkrat utan att gå till det där helt döda verkställandet där, som till exempel man efteråt kan tycka, men alla de här tjänstemännen som genomdrev till exempel Tredje riket, varför reagerade ingen? Nu tycker jag väl att det är lite orättvist, för att de var ju rädda om sig själva och sina liv naturligtvis. En del var säkert drivna av ideologi, men i Sverige har vi ändå yttrandefrihet och den hör ihop väldigt mycket med just byråkrati, att jag kan vara en whistleblower, jag kan faktiskt säga ifrån. Nu har de politikerna, cheferna eller någonting, faktiskt gjort fel. De har inte heller följt det här uppdraget. De tänker inte på medborgarna i första hand, utan de myglar. Då ska jag kunna få gå till media eller till en kollega eller någon annan som också ska ha reda på det här och reagera. Då känner jag ändå att det finns som byråkrat ett utrymme för människan bakom byråkraten att agera på känslor mer än bara den här.
Fast det är kanske inte alltid så enkelt i Sverige heller att vara visselblåsare. Nej. Det har vi ju sett många exempel på där man blir åthutad på både ena och andra sättet, blir om jobbet.
Ja, Jonathan, du ville
komma in där. Nej, men jag tror det där är ju en viktig, och det där är ju en klämmande punkt som liksom ständigt spökar. Och det var Sigmund Bauman som på 1980-talet skrev en bok som heter Auschwitz och det moderna samhället, där han ju sa det just att hans tes som han drev väldigt hårt i den är att om vi vill se essensen av den här byråkratiska etoset, då ska vi titta på förintelsen. För där har vi det här liksom liksom, det är det som är problemet med den moderna byråkratin. Att det spelar ingen roll vad det är för mål du stoppar in. Det kan vara att producera X, så många som möjligt lyckliga människor, eller det kan vara att producera så många som möjligt döda judar. Att det, sen så försöker man bara så effektivt som möjligt exekvera det här utan känsla och lägga in och värderingar på det sättet. Och det här baserar ju väldigt mycket på Hannah Arendts arbete och Eichmann-rättegången. Men det är ju också en väldigt djupt ifrågasatt tes, och där har kommit fram en massa också både bevis och diskussioner kring både Eichmann-rättegången i sig, men också byråkratrollen överhuvudtaget. Och särskilt det här med känslor och så. För till exempel Eichmann var ju, har det kommit fram, han var inte den som kunde ha gått med i en förening för människor med roliga hattar, som Arendt sa, utan han var ideologiskt driven. Så det, det här förhållandet också mellan känslomässighet och byråkratrollen är ju inte så kanske enkelt som, och det framställer inte ens Weber det som, för det är intressant. När man kommer sen lite längre in i hans beskrivning, då börjar han diskutera det som man kan kalla för kreativitet, och att det är viktigt att ändå byråkraten är kreativ i sin skapande funktion sen, men det måste vara i statens intresse. Men där finns det en jättespännande, jag måste bara säga, Paul de Gay har skrivit en bok som heter Till byråkratins lov, där han säger liksom att byråkratins etos är ett engagemang för allmänhetens bästa. Och det är det som är kärnan.
Jag tänkte också, för att han skriver ju också, för att han i början på förra seklet när han skrev där, då var ju USA var ju fortfarande en obyråkratisk statsstruktur då. Och det finns ju fortfarande i USA en skepsis mot den här starka staten, starka samhällsapparaten. Det såg man inte minst det här med Obamas sjukvårdsreform då, som möts ett motstånd. Alltså här finns ju en historisk avboghet mot ett byråkratiskt, överorganiserat samhälle.
Ja. När man har dåliga erfarenheter av staten och just har en ideologi som vill ha en så liten stat som möjligt, så får ju det förstås också konsekvenser för byråkratin. Men det kan ju också få konsekvenser att det liksom biter sig själv till svansen, att byråkratin ska bli så liten, men den blir fortfarande benhård, men får väldigt lite resurser och får därmed inte möjlighet att vara liksom en god byråkrati. Så att hålla den så liten kan också bita sig själv till svansen.
Ja, Marie?
Jag kan uppleva att USA är en väldigt ung stat. De har inte hunnit förstå det goda med en bra styre. Däremot lever de med konsekvensen av att inte ha det. Alla dessa fattiga, alla dessa som kunde låna till sina hus fast de faktiskt inte hade pengar till det. Vad händer? Jo, när krisen kommer finns ingenting där. Finns inget skyddsnät. I Sverige och i Europa har vi levt med byråkrati några hundra år till. Och det Weber reagerar på är bland annat att alla som är satta att styra, det kan vara militären eller lantmäteriet, det är ju folk som har varit adliga och som är då rekryteringsbasen och som kanske inte känner det här kallet. De har dessutom ingen lön. De ska leva på sina egna intäkter eller något liknande. Du får rätta mig, Jonathan. Men i alla fall, då känner jag att jag måste citera Heliga Birgitta här. När hon vädjar till kungen, så är det för att slippa alla dessa adelsmän som bara roffar åt sig och godtyckligt bestämmer över sina tjänstefolk, inte tjänstemän, och ser kungen som den här starke ledaren som kan ordna upp bland de här adelsmännen, för det finns ingen annan resurs utom Gud som kan få ordning på de här. Och jag tänker mig att i Europa har vi ändå levt med byråkratin så länge, så vi tycker att ja, men det är en ganska bra ordning att vi har folk som kan lagen, juristerna, som kan olika system som ska ge stöd till fattiga och så vidare. Och det tycker vi är bra, för det är ordning och reda. Och i detta finns ju plats för yttrandefrihet, det finns plats för demokrati. Och i stater där man upplever att tilliten till byråkraterna inte finns, ja, då kanske man måste ha den här starke ledaren, inte att jag är inte ideolog.
Starke man var en komediserie på tv förra året.
Ja, just det. Lite för nära sanningen kanske. Ja.
Men den är intressant, den här spänningen som finns just i Sverige. Vi har en tradition av att ha liksom, fria bönder som går i allians med kungen och liksom, skippar adens genuina makt. Så här skiljer sig också Sverige från kontinenten i ganska stor utsträckning. Och det här lever ju kvar idag, nämligen individens självständighet i relation till en stark stat, och att den starka staten just garanterar individernas frihet, och då kanske på bekostnad ifrån andra sammanhang där familjen spelar en mycket större roll, eller precis ätten, eller yrkesgruppen, eller alla de här mellanskikten. Och för oss så har det liksom garanterat individens frihet. Men här finns också en intressant kanske nyspänning närmast, där det, eller den har alltid funnits där, mellan institutionen och när den ska prata med individen. För att gå ut som och vara del av en institution och vara staten som person och möta en individ. Det är inte heller en okomplicerad historia.
Mm. Nej, verkligen inte. Men
jag skulle bara hänga på att det intressanta frågan är att det kan ju mycket väl vara så att en välfungerande demokrati och socialt progressiv politik kräver en effektiv byråkrati. Men det är något viktigt att hålla i tanken också att en effektiv byråkrati är inte på något sätt beroende av demokrati i sin tur eller social progressiv politik. Alltså att en byråkrati kan tjäna vilka Absolut. Värderingar som helst. Och där är ju intressant att den kom ju ut 1922, Ekonomi och samhälle, Webers bok. Men där förutsäger han ju redan egentligen den ryska revolutionens misslyckande. Redan där. Ja. Därför att han tittar på tsarbyråkratin och säger så här, det är kaos i landet under den ryska revolutionen. Revolutionärerna behåller den tsaristiska byråkratin intakt. Och det är den som kommer äta upp revolutionen snarare än att revolutionen reformerar byråkratin.
Mm. Du lyssnar på Filosofiska rummet som handlar om vilken roll byråkrati och byråkrater spelar i samhället. Och gäster är Jonathan Metzger som arbetar med urbana och regionala studier på KTH. Marie Haldin, planarkitekt på Upplands Väsby kommun. Och Jonna Bornemark, filosof vid Södertörns högskola. Ja, Weber skriver... Alltså, det står utom allt tvivel att uppkomsten av livskraftiga moderna statsbildningar under medeltiden skedde jämsides med utvecklingen av byråkratiska strukturer. Dessutom har det i byråkratisk mening mest utvecklade politiska bildningarna som haft störst kraft att överleva och konkurrera. Alltså den moderna staten och ett fungerande politiskt system kräver en byråkratisk bas då. Så är det. Det kan vi slå fast i byråkratisk ordning.
Ja, det måste man ju få säga. Man brukar ju säga att det tar ju 2 sekunder att bomba sönder ett samhälle och skapa kaos. Men det tar minst en generation eller längre att bygga upp ett samhälle. Och jag menar det att när man bygger upp ett samhälle, då lär man folk att hålla sig till lagen. Att vara schysst mot folk fast du har makt. Hela den biten. Så att den här tilliten skapas mellan människor som betalar de här att hålla ordning. Men i ett samhälle där den tilliten helt är krossad, där tjänstemän faktiskt inte gör sitt jobb, där korruptionen är jättevanlig, eller där det är faktiskt tjänstemännen, militären, som har bombat sönder, där kommer det ju inte vara något annat än kaos. Jag ser det som den fina linjen mellan kaos, stora krafter som inte vill folk väl, och det lilla samhället alla känner alla och där man reglerar saker med knytnävarna mellan 4 ögon.
Det finns ju förstås andra ordningar.
Nej, absolut.
Ja, Jonathan.
Nej, men det där är ju jätteintressant därför att byråkratin är ju i grunden, både som Weber och liksom av erfarenhet, det är en konservativ institution. Konservativ, inte politisk mening, utan liksom i sociologisk mening. Den är trögföränderlig och trögrörlig. Och det är intressant att se den här Paul de Geys bok till byråkratins lov. Den skrevs som en stridsskrift i försvar av byråkratin mot de Thatchers reformer i början av 80-talet i Storbritannien. Därför att det finns väl ingen egentligen nästan som har så tydligt förklarat krig mot den statsförvaltning, sin egen statsförvaltning som Margaret Thatcher gjorde. Och hennes anledning till att göra det var ju att hon ville göra en revolution inom den brittiska statsförvaltningen, men alltså en konservativ revolution mot det hon såg som de här trögsittande då socialliberala tendenserna inom den statliga byråkratin.
Men alltså, om jag förstår vad jag berättar så menar jag också att de politiska partier eller ideologier som har lyckats också byråkratisera, skaffa sig en byråkratisk bas, är de som har överlevt också starkast.
Nej, men det är ju också jätteintressant. Ja. Jag tycker det i förhållande till Sverige är ju intressant att fundera över kring regeringskansliet och det ses ju som en garant för stabilitet och trygghet också, att vi till skillnad från till exempel USA inte byter ut hela den politiska förvaltningsapparaten på högsta nivå när vi har ett regimskifte, utan att majoriteten av tjänstemännen är inte politiskt tillsatta utan är byråkrater, och det ska liksom garantera en stabilitet. Men det gör ju också en tröghet, så om det behöver genomföras viktiga politiskt motiverade förändringar så finns det ju, av erfarenhet kan man ju säga, att organisationen håller tillbaka då.
Jonna.
Ja, men det är intressant att vi har touchat där i ena änden. Mm. Och samtidigt så kan vi se i ett ganska nyliberalt samhälle som organiserar sig genom New Public Management och så vidare, så har vi också sett på 2000-talet hur administrationen och byråkratin ökar explosivt i hela det svenska samhället. För att man vill få ner allting reglerat på papper och vill fånga in allting i sina manualer, och sedan så ska det mätas analyseras och utvärderas, och det där skapar en gigantisk produktion i den nyliberala ordningens namn. Mm. Så det finns också motsatsen till, och när man också tror att sådana saker som jag var inne på innan, det mest myllrande livet och sånt som kvalitet. Och att kvalitet är ett ord som byråkraterna kanske bör hålla sig borta från på olika sätt, men aldrig kan hålla sig borta ifrån. Och där man liksom ska kvalitetssäkra och kvalitetsstämpla. Det mest levande och byråkratens verktyg är ganska stela och fyrkantiga och övergeneraliserande regler. Och där tycker jag vi har problemet med byråkratin idag.
Mm. Men det finns en annan linje som jag tycker är spännande som han tar upp, Max Weber. Han menar då på att statsbildningar och riken är svåra att hålla samman. Det finns bara två möjligheter, antingen en stark kulturell enhetlighet eller en byråkrati som fyller samma funktion som den här enhetligheten.
Och jag tänker direkt på, jag har bara läst en artikel i Forskning Framsteg, men det handlade om när Sverige blev Sverige. För förut var man värmlänning eller skåning eller upplänning, eller möjligen jag kommer från Tierp. Men vi behövde bli en nation, och det är i samband med industrialismen och hela den här resan med folkbildningen och socialdemokratin och folkhemmet. Här upplever jag att det är precis det du säger. Okej, vi vill inte ha de här små kulturella enheterna. Vi vill ha någonting annat. Och då slår man ju sönder dem och säger, nu är du en svensk. Eller i USA skedde samma sak. Du är inte armenier, du är från USA, du är amerikan. Och där är det så att man har ersatt hela den kulturella sfären med någonting annat. Vi pratade om ätten förut. Man visste att går det dåligt för mig, då har jag alla släktingar som kan hjälpa mig. Så funkar det i stora delen av världen fortfarande. Och då är det ju så att det är ju byråkratin som tar över där. Vi tar hand om dig. Det kan gå snett för dig, men vi tar ändå hand om dig.
Men det är jätteintressant, för då kanske man kan säga att en neutral byråkrati är nödvändig för ett mångkulturellt samhälle. Att det finns en neutral kärna då.
Det tror jag är helt nödvändigt. Ja. Sen tror jag man ska också vara försiktig för att inte förväxla byråkrati med välfärdsstaten. För det gör vi ibland i Sverige gärna, för att de är så tätt förknippade. Men jag tänker bara krasst, så behöver inte en byråkrati alls vara inom citationstecken så snäll som svenska välfärdsstatsbyråkratin, att den tar hand om. Men det får mig också att tänka på liksom stora imperier, snarare att när det inte finns en sån, man inte kan sammanfoga, det finns inte ens en chans att sammanfoga, det är så vitt skilda kulturer, så är det ju superviktigt för att det ska fungera att man har liksom tydliga regler som gäller överallt på samma sätt. Men om man ska i alla fall titta på en realitet där det finns människor med väldigt olika bakgrunder och väldigt olika värderingar och ideal, om man ska ha någon chans att jobba för någon sorts likhet och jämställdhet mellan de grupperna, då är det ju helt nödvändigt att man försöker arbeta byråkratiskt.
Ja, visst. Absolut, men det är inte så att byråkratin sig löser problemet med att folk har väldigt olika erfarenheter och olika värderingar, utan det måste finnas någon sorts liksom samlande punkt som är fastslagen, att ja, vi får vara väldigt olika, men vi har ändå det här gemensamt. Vi ska ändå följa liksom den här typen av ordning. Så att tro att byråkratin eller att det där samlandet i en mångkulturell stat är neutral. Det är ju ett påhitt.
Nej, men för byråkratin, jag menar, Sydafrika hade en väldigt effektiv rasbyråkrati som sorterade folk i raser. Så den administrerar den uppgiften de får. Om det är att dela upp folk i raser, då kommer den göra det.
Om man har en lag som säger alla är lika inför lagen, då är i alla fall jag en människa som tycker att då kan jag vara byråkrat i den sfären. Och då är det ju faktiskt min neutralitet inför, är du född i Sverige, är du född någon annanstans, alltså det är helt oviktigt, utan det är, nu har jag en människa framför mig, enligt lagen så är den personen berättigad till vad det nu är, bygglov till exempel, för att ta en grupp som är verkligen hatad, därför att de just är neutrala, de följer en lag och politiska dokument, och då spelar det ingen roll om man hackar sig fram på svenska eller något annat språk, eller om man är jättevältalig och dunkar 300 kvadratmeter mark i huvudet, så jag kan skapa så här mycket.
Och samtidigt vet vi att det inte är så det fungerar. Samtidigt vet vi också att om man vet sina vägar och vet hur man ska ta sig fram genom byråkratin, det kan ibland vara helt ogenomträngligt. Och där kan det vara svårt för personer som inte är vana vid systemet, eller unga människor som inte har lärt sig det. Hur tar jag mig fram genom det här maskineriet?
Människor i affekt också. Det är också roligt.
Det roliga är också att Weber var ju verkligen ingen socialistisk revolutionär. Han var programmatiskt liberal, men han skriver också rakt ut i sitt avsnitt om byråkrati, att likabehandling och likhet inför lagen, de som är minst bekänt av det är de som är fattiga och svagt ställda, därför att, och där är han väldigt krass, där säger han så här, men ett lands lagar kommer skrivas av de dominanta eliterna, så de kommer systematiskt förfördela de som är svaga och fattiga, så att inte se till särskilt ömmande skäl per person kommer ju ändå framförallt förfördela de svaga och fattiga.
Mm. Jag tänkte att vi skulle prata om det här praktiska, nämligen då mötet med medborgaren. Och Marie, du har gått en kurs på Södertörns högskola där ni med hjälp av filosofi och en egen text kring en konfliktsituation utforskar era yrkeserfarenheter. Mm. Och din text handlar om när din kommun håller öppet hus angående ett planärende. Kommuninvånarna dyker upp och du kommer i samspråk med en äldre man som du inser lider av demens, ja, men uppenbarligen inte har fått någon vård. Du hamnar i ett dilemma. Ska du ta tag i den här situationen nu eller ska du avvisa honom? Och trots allt då så ägnar du tid åt honom, trots att mötet handlar om någonting helt annat.
Precis.
Alltså du frågar om, är det här min roll att agera på det här sättet? Mm. Alltså berätta.
Ja, alltså jag har ju fått hjälp att analysera den här situationen. Jag ska säga att det var ganska traumatiskt, därför att jag upplevde ju att helt plötsligt var den här medborgaren som jag hade tänkt att tanka ur. Hur är din vardag? Hur använder du kommunens service? Hur hittar du och så vidare? Så att jag försökte ju pumpa honom på information, för syftet var pumpa folk på information. Och helt plötsligt förvandlas han från medborgare till patient egentligen. Och där hade jag inget facit. Så det var bara, vad gör jag nu? Och det var ju nästan panik, därför att är man byråkrat så har man ju sitt uppdrag och man gör som man alltid har gjort. Det här kunde jag inte göra det.
Och, det finns inga förordningar kring det här eller hur man ska
När patienten dyker upp, ring det här numret, det hade ju varit det bästa. Men samtidigt handlar det om att försöka ta reda på vad han hette, var han bodde, så jag skulle kunna hjälpa honom, kanske ta upp någonting senare. Jag såg det som att en byråkrat hade väl egentligen bara hört orden, registrerat dem, så ord in, skrift ut från mig då. Men här var det ord in, ord ut.
Det blir så personligt helt plötsligt,
ja,
också. Det är bortanför den här tjänstemannarollen.
Precis, man slits av den här rocken av neutralitet och bara, oj, här är någon som behöver hjälp.
Ja.
Och eftersom han var ju så redig, så att det gick inte att förstå förrän efter kanske en kvart att vänta, nu säger han samma sak för tredje gången. Och då reagera. Det är inte helt lätt då att tänka, ja men då struntar jag i dig. Utan då kommer ju, det är det jag menar med den här gråzonen, att man ändå får agera som människa bakom det här byråkratiska. Och jag vet inte om det hör hit, men jag letar fortfarande efter honom. För jag känner att han behöver fortfarande hjälp. Okay. Jag tror ingen annan har upptäckt det. Jag är helt ensam människa. Liksom.
Men vad säger ni då, Jonna och Jonathan här, med att hamna i en sån här dilemmasituation då?
Ja, men det här är ju jättespännande. För det intressanta är att Marie i den här situationen fortfarande känner ett väldigt stort ansvar för den här mannen. Och egentligen kunde man kanske fråga sig, är det verkligen som medmänniska du känner det ansvaret, eller är det också för att du är en representant för kommunen och för den här välfärdsstaten som du också står för? För att man kunde också säga att det är institutionen som möter en människa och har vissa syften med det här mötet, och de syftena raseras och visar sig vara en helt annan situation. Och i vems tjänst står du då? Både som medmänniska, men jag tror att det också är att du känner att ja, men jag står ändå för någonstans den här goda staten som jag tror på och vill någonstans att den staten också ska ta hand om den här väldigt ensamma människan.
Kanske, det är svårt.
Nej, men det är,
ja, Jonathan.
Nu är det trist att komma tillbaka till Weber igen, men det är ändå det som är så viktigt är att komma ihåg att det här är ju en idealtyp, och vi, alla byråkrater är människor, och människor är extremt komplexa varelser, och sett 2 eller 5 eller 10 människor, du får en extrem komplexitet. Det är så mycket värderingar, saker man håller i huvudet, vare sig man ska eller inte, och funderingar och band av lojalitet och så. Så att det blir, kan aldrig bli så maskinellt som Weber framställer det. Samtidigt så agerar man ju som byråkrat inom väldigt snäva ramar. Och när jag föreläser våra samhällsplanerare, de som ska gå ut och bli byråkrater, många av dem, inte alla, men många, då brukar jag säga det när jag pratar om makt till exempel. Jag säger så att liksom, makten du har, den personliga, är begränsat och ska vara begränsat, och du kommer bara vara en liten kugge i ett stort maskineri, men den kuggen gör en skillnad. Om den inte skulle göra det så skulle den inte finnas där. Så någon skillnad gör det, men du har bara vissa små marginaler inom vilka du kan manövrera över vilken skillnaden är. Men så det handlar ju också då om att man måste vara bekväm med vad man uppfattar att hela maskinen producerar.
Ja. Mm.
Vad kommer ut ur den? Och om man inte är det, då kanske man inte ska fortsätta vara den där kuggen. Om man inte kan påverka inom sin roll så pass mycket att maskinen producerar något bättre.
Ja.
Så det handlar ju också om det här med, som vi var inne på, ni båda nyss, Marie och John, att det finns värderingar som man måste fundera att producera den här byråkratiska maskineriet sånt som jag enligt mina värderingar samtycker med. Om det inte gör det och jag inte kan påverka det i min roll som byråkrat, då kanske jag måste lämna maskinen.
Men har man någon eller utbildning eller får man lära sig att hantera? För det finns en annan text också som handlar om en medborgardialog om en järnvägsövergång då, där tung trafik ska hamna i ett bostadsområde med massa barn. Och stämningen blir otroligt hetsk. Påhopp på tjänstemännen, anklagelser och så vidare. Det måste ju vara otroligt svårt att hantera de här situationerna. Samtidigt som det naturligtvis är jätteviktigt att man är ute och informerar.
Här kan vi se att väldigt många som har den här typen av utbildningar har fått ganska lite utrymme för att reflektera över den här typen av etiska och närmast liksom filosofiska problem, och även det djupt psykologiska har fått väldigt lite utrymme. Och det här har ju bland annat med den förändrade byråkratrollen.
Ja,
alltså när byråkraten först bara skulle liksom ta emot medborgarens papper, följa sina regler och så sticka ut i andra änden efter att det liksom har gått igenom maskineriet. Så idag, så, precis som Marie var inne på tidigare, så har det blivit byråkraternas eller statsmaskineriets roll att gå ut och kommunicera direkt med medborgarna. Mm. Och att det inte längre bara ska ske genom de politiska partierna. Och då är det ju en helt annan kompetens som behövs. Mm. Och det har nog kanske inte utbildningarna riktigt varit i fatt med.
Nej.
Alltså det här väcker ju så starka känslor med Slussen, nya hus som ska byggas. Mm. Alltså det finns ju en konflikt här utan like. Mm. Och om man är...
Men det här kan ju bli som humanist, att man inte riktigt utnyttjar humanioras kompetens på det här området.
Nej, men det, jag skulle säga också att det är just det här att det byråkraten, och Marie har ju, jobbar ju som, och jag har haft erfarenhet som att jobba som samhällsplanerare, och det byråkraten och särskilt kanske samhällsplanerarna fäster så mycket vikt vid, det är ju liksom allmänintresset. Tanken på att man arbetar i allmänhetens intresse. Men där har vi ju, som Jonas säger, åtminstone de senaste 50-100 åren inom humanismen och filosofin och också inom samhällsvetenskapen, att har ju visat hur slirig det här begreppet allmänintresset är, och hur man inte bara kan ta det för givet att det man gör är i ett intresse som man tycker sig vilja tjäna. Där tycker jag att utbildningen har jättemycket att lära sig att lära våra blivande byråkrater att navigera mycket mera medvetet i ett sånt komplext landskap.
Och även de som utbildade planarkitekter, de har ju ändå mänskliga som mått, bokstavligen. Mm. De jobbar mycket med det. Och det finns ändå i plan- och bygglagen något som heter allmänna intressen. Mm. Och då är det uppradat. Det ska vara grönt och det ska funka trafiksäkerhet. Det finns massor med saker som ändå handlar om människor. Och dessutom har man ett myndighetsutövande. Det ska få plats med bostäder, det ska få plats med parker och så vidare, förskolor. Och då måste man kompromissa. Och när folk hamnar i affekt så upplever jag ändå att det är effekten av kompromissen. En kompromiss gör ingen glad. Men för att alla ska få plats i det här samhället, inte bara du som just nu bor här och har en fin utsikt som du inte äger, då måste vi gå in och ändra det. Och när man påverkar folk och deras vardag, deras borg, deras hem, då blir det en konflikt. Och det tror jag ändå att vi vet om. Men hur man hanterar, hur man själv reagerar i en sån situation, det tror jag inte vi vet så mycket om.
Alltså problemet med allmänintresse är att man tror att det finns ett allmänintresse och inte några konflikter. Mm. Här måste vi se också att man hela tiden måste välja. Och det man är dåligt förberedd för idag är liksom att prata om den sociala hållbarheten. Arkitekterna är bra på miljön och andra hållbarheter, men inte den sociala. Så där finns fortfarande mycket att göra.
Tiden går fort och filosofiska rummet är slut och har handlat om byråkrater och byråkrati och vilken roll de spelar i samhället. Och du har hört Jonathan Metzer som arbetar med urbana och regionala studier vid KTH, Marie Haldin, planarkitekt på Upplands Väsbys kommun, och Jonna Barnemark på Centrum för praktisk kunskap vid Södertörns högskola. Tekniken sköts av Fabian Begnert, och jag som producerat och varit programledare heter Peter Sandberg. Hej då!